Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt 2 dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam och du får ett signerat exemplar av min best of-bok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor.
Ja, nej men hej, jag heter Petra Marklund och jag har kommit hit till Kungsholmen på elcykel från Enskede för att knacka på hos Fredrik Strage.
Välkommen Petra.
Ja, tack så mycket.
Du har ett jättestort cykelbatteri med dig. Ja. Jag trodde det var en synt när du klev in genom dörren.
Ja, det är mycket coolare. Det är ett batteri, elcykelbatteri. Jättetungt är det. Det är lite jobbigt att jag måste släpa på det, för det är så dyrt också, så att det blir väldigt lätt stulet.
Är det ditt huvudsakliga fortskaffningsmedel?
Ja, jag åker omkring på den överallt.
Är det ett miljöbeslut också?
Ja, det är det. Fast grejen är att det är inte så att jag tar inte den hela tiden, men jag tar den så mycket jag kan. Och det är också en så här, jag har en låda, råkade köpa fel, jag skulle köpa för mina 2 barn, men det var för 4 barn, så jag har så här världens största låda där framme. Så det är alla makar sig när jag kommer, men det är grymt. Det känns jättebra på vägarna.
Jag ser rädd för att bli påkörd när jag cyklar i Stockholm.
Mm, det blir man när man ser mig komma fram.
Jag lyssnade på din lysande Pantamera-låt.
Ja.
Kärleken ska gå runt. Eller det är inte ens en Pantamera-låt. För Pantamera är ju den här gamla Guantanamera som gjordes om av en Pantaflaskor-kampanj för snart 20 år sedan.
Mm.
Men du har gjort en helt ny låt
som
anknyter lite till återvinning.
Ja.
Lite löst. Men, ja. Men skrev du den på uppdrag av Panta-kampanjen? Eller...
Alltså grejen var, egentligen var det så här att det var min manager som bara, men Petra, jag har ju typ inte tagit ja till någonting i sådana samarbeten typ. Så att, och hon bara, men Pantamera är väl någonting för dig? Men jag känner han som jobbar med det och så jag bara, men ja, det är klart vi ska göra Pantamera. Så det var liksom en önskan från mig och de var skitglada att jag var på och sen så fick jag en låtidé, refrängen, den kom så fort.
Och de krävde inte att du skulle göra en ny variant av Guantanamera eller någonting och fortsätta
det var lite så här, det var lite det som var min grej för att göra det, att jag skulle få göra en låt som jag diggade. Men jag känner liksom att den handlar ju om liksom allt det vackra som går runt och det stora ekosystemet och alltså lite så här, den tar ju upp alla de här ganska stora frågorna egentligen.
Fast på ett ganska, det är inte så att den är uttryckligen en miljölåt, utan du skulle lika gärna kunna lyssna på den och tänka att what goes around comes around, att det är det som är kärleken ska gå runt, att det vi gör mot våra medmänniskor kommer tillbaka till oss.
Precis,
efter ett tag.
Och jag tycker det är samma sak. Jag tycker liksom, det är lite så här, circle of life. Jag kommer att tänka på det här, det finns ju en låt, den här Disney-låten som The Circle of Life, när man så här...
Lejonkungen?
Ja, Lejonkungen. Det var inte det jag var inspirerad av. Men jag kom på det efteråt, att det är så här, det är temat liksom. Och det är väl hela min... Det är väl min nya... Det är väl lite så jag försöker att leva. Jag vill! Ja, det vore häftigt om man kunde nå till det stadiet. När att saker och ting fick gå runt.
Du vill inte lämna något klimatavtryck överhuvudtaget?
Det är svårt ju, men... jag tycker det är så här... det är gyllene regeln, liksom. Det är samma grej. Det är, man ger och får, typ.
Jag vet att du har lidit av ganska rejäl klimatångest.
Ja.
Vad utlöste den?
Det var så att jag har en tjejkompis som jag har gått i skolan med sen jag var gick i 4:an. Och hon och hennes kille har startat den här stormvarning, en slags, lite samma sak som Climate Live och Fridays for Future och hela en rörelse för att förena musik för att komma ut med budskapet var vi är, ligger någonstans rent klimat, ur ett klimatperspektiv. Och jag var ju så himla out there. Jag har ju varit liksom den största boven egentligen, omedvetna boven. Och alltså som vi de flesta var liksom. Men sen så blev jag sakta men säkert väldigt medveten om vad det som var som stod på spel liksom. Jag fick sån jävla panik. Det var en chock. Och sen så var jag tvungen att börja så här. Sen var det förnekelse och så var det acceptans och helt liksom och jag tror att så här, alltså det är väldigt konstigt om man inte blir typ lite smått deprimerad av om man har koll på vad som står på spel liksom.
Jag är så deprimerad över det där att jag nästan har slutat tänka så mycket på det. För att det verkar ju som om det andra handlar om är skademinimering. Mm. För att eventuellt kunna
skjuta upp något.
Ett okej liv om 100-200 år.
Ja.
För att läget är så pass allvarligt att det kanske innebär slutet för den mänskliga rasen. Planeten klarar sig alltid. Det handlar ju inte om,
nej.
Alltså, om huruvida jorden ska klara sig. Den klarar sig. Det handlar om huruvida vi ska
alltså, jag tänker bara på mina barn. Det är hela min, alltså mina barn och typ alla.
Jag tänkte häromdagen, så här, skulle jag ha skaffat barn nu?
Mm.
När jag känner till det här.
Mm.
Vilket jag inte riktigt gjorde för 12-13 år sedan.
Mm.
Jag vet inte.
Nej, jag tänker på det hela tiden. Och jag tänker på så här, jag tänker också på så här, mina barn. Att de, ska de inte skaffa barn? Alltså jag typ hoppas nästan att så här, hoppas de typ inte diggar den grejen.
Jag känner precis likadant. Så slipper de det lidande som de eventuellt måste utstå när det blir krig eller någonting. För det är väl det som är den stora grejen.
Mm.
Att de enorma folkförflyttningar som kommer att ske.
Exakt.
Och nu får klaga på att det är mycket invandring. Ah, ja, men vänta lite.
Ja.
Om säg att hela Afrika måste flytta.
1,5 miljard människor.
Den typen av folkförflyttningar har en tendens att utlösa konflikter.
Ja. Nej, men exakt. Och det var, alltså, grejen var att det var en grej som gjorde så jävla ont i magen. Och det var någon, ja, men någon av de här nighthostarna som gjorde någon tweet om så här att oh shit, är jag den sista liksom människan som ska slippa att drabbas av klimatproblematiken på det där liksom allvarliga sättet, så här, jag blir sista leva, alltså det var så här en riktig amerikansk så här, citat så här, och sen så bara eftersom det kommer utplånas, alltså så många länder kommer att liksom slås ut av den enorma förflyttningen av människor som kommer att ske. Och det var liksom grejen att jag reagerar ofta på, alltså jag är så jävla vibbig av mig, så jag känner mig av ganska många grejer, men just den här var så här, det var bara rätt in i skiten och försöka gå ut på andra sidan, och typ det är därför jag pratar om liksom, för att jag måste hantera min egen klimatångest.
Man kan ju för sig hoppas att det här är ungefär som alla de andra gångerna genom historien då folk har tänkt vi lever i den yttersta tidsåldern.
Exakt.
Nu går jorden under. För det har folk sagt väldigt, väldigt många gånger. Och det är nästan lite av ett väldigt mänskligt beteende att tänka att jag är den sista. Vi står på randen av undergången. För det gör oss lite speciella.
Ja, exakt.
Då är vi plötsligt, vi är med om finalen.
Ja.
Vi är inte bara en liten prick.
Nej.
På en obetydlig liten prick på en oändlig tidslinje. Utan det vi gör betyder faktiskt någonting.
Precis.
Så,
det är ett sätt att skapa mening på. Liksom.
Det är en tröst om det är så.
Men så där tänker jag också. Och jag tänker att så här, vi har aldrig haft det så bra liksom, som vi har det nu. Och skulle man vilja att liksom, barnen växte upp under liksom, första, andra världskriget. Eller liksom, när liksom, det finns så många olika när hellre skulle man vilja sina barn växte upp? Det kanske skulle vara när mina föräldrar i så fall. Så här, men när är en bra tid att växa upp?
Ja, men till och med den värsta krisen på planeten sedan andra världskriget. När den krisen innebär att vi tvingas stanna hemma och titta på Netflix och käka popcorn. Det är ändå ganska soft kris.
Det är en ganska soft kris. It's Britney, bitch. Det här är Gimme More med Britney Spears. Och varför jag valde den är för att... nej, men det finns vissa låtar som man så här, minns väldigt väl när man hörde dem. Alltså man minns så här, jag minns att jag var på Kungsholmen. Jag satt i bilen 2007. Det var någonstans då. Och solen sken. Och sen kom den här låten på. Det var Britney Spears och jag har aldrig varit så jättefan av hennes musik. Men den här låten, alltså jag har varit fascinerad av henne. Och sen så kom Gimme More på och radion. Och jag blev så överkörd av soundet och melodierna. Men jag älskar den.
Medan vi lyssnar på den här låten så mumsar jag på en salty salute. Ny saltlakris från Tweak med 95% mindre socker än vanligt godis. Älskar saltlakris. Tweak finns i många läckra sorter som Toffee Caramel, Vegan Vibe och Sour Supreme. Tweak finns i de flesta matbutiker och även på nätet. Och just nu får du en gratis påse Tweak om du handlar för över 200 kronor på tweaksweets.com. Alltså tweeksweets.com och anger koden STRAGE. Tweak sweets with benefits.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
John, jag minns den här videon för jag var så chockad över... Jag tyckte den var så... liksom, den var så slaskig och liksom, vad fan är det här? Det här var ingen stil liksom, på en strippstång och det var så här, hon dansade och det kändes som så här, vad var videoregissör? Alltså, vad var alla? Och det kan man ju undra egentligen, var alla har varit för Britney överhuvudtaget.
Det här var ju första låten som släpptes från Blackout, hennes album som sammanföll med kanske hennes mentala blackout eller något liknande. Mm. När jag hör den här tänker jag på MTV-galan då hon skulle framträda med den här låten och hon var lite borta. Hon missade väl en del dansrörelser och så, men hon var ju inte så dålig och framförallt så fick hon ju, hon blev ju i princip sågad för att hon hade underhudsfett överhuvudtaget.
Mm.
Och det var efter den massiva kritiken som Not of NF's fans la upp det här klassiska YouTube-klippet Leave Britney Alone.
Mm-hmm.
Och lite senare så rakade hon av sig håret och spårade ur en hel del. Ja. Och hennes far blev hennes förmyndare, vilket han fortfarande är.
Ja.
Var står du i Free Britney-debatten?
Jag känner väl att det finns så mycket annat att fokusera på. Men,
som vadå?
Men, ja precis. Men, fast... ändå, nej, jag bryr mig faktiskt. För att jag tycker att hela den här Britney-grejen är en så här, ett kvitto på hur det går när det kommersiella liksom tar över styr, typ. Jag såg den här dokumentären och hon jobbade ju som ett djur hela tiden, liksom, som du verkade vara utifrån det, liksom, den dokumentären. Men ja, alltså det är ju så sorgligt. Det är så sorgligt. Jag tycker att det har varit så sorgligt. Jag undrar liksom om man kan hämta hem vem man är, om man liksom, eller om någon typ av kärna, om man aldrig har liksom fått uppleva och styra den själv. Alltså hon har ju blivit styrd hela sitt liv. Så finns det liksom en väg tillbaka, undrar man ju.
Men du var bara 14 när du gav ut din första singel.
Ja.
Men du klarade dig, uppenbarligen.
Ja, ja. Jag vet inte.
Jag satt och diskuterade det här med Sara Larsson för några avsnitt sen. Mm. Vad det beror på att svenska artister som är, slår igenom när de är väldigt unga klarar sig bättre.
Ja.
Nu kanske du fick ditt breda genombrott när du var 14. Men,
tack,
men du gav ändå ut singlar.
Ja. Nej, men jag, jo, men alltså jag, det är väl därför jag, det är väl därför jag liksom, jag håller en, liksom sträcker där, mig där mot Britneys hand, att jag kan känna liksom liknelser kring liksom det kommersiella värdet som jag verkade utstråla när jag var liten. Och så här, jag var väldigt, jag var ju otroligt driven och jobbade ju stenhårt, och hela sommarloven gick ju bort för att spela in i studio, och de, nej men vi måste spela in igen, och så fick jag göra om allt, och jag bara, men ja, och sen vi testade olika röstregister, och jag kämpade liksom, jag tog ju sönder rösten för första gången då, men och hämta hem, jag tror ändå att jag har liksom haft en väldigt, det där med familj har ju mycket, mycket med saker att göra. Jag har haft så här bra, mina föräldrar är, även om de säkert eller varit ganska trevande, så har de varit vettiga människor liksom. Så att jag tror att jag har haft någon slags förankring som jag kunnat komma fram tillbaka till hela tiden.
Men din första låt gjorde du som Birdie under det artistnamnet. Och du skrev det som B-E-R-D-I-E. Var det för att det fanns, jag tror det fanns två brittiska Birdie, eller ett?
Ja.
Ett Birdie som var kopplat till Saint-Étienne, där indiepopbandet. De hade några vänner som kallade sig Birdie and Duo. Ja. Sen var det en singer-songwriter som också kallade sig Birdie.
Som är så jäkla bra. Alltså jag har lyssnat på henne jättemycket. Hon är helt grym. Så jag var så här, jag var min kompis som bara, Petra, vet du, det finns en artist i England som heter Birdie. Jag bara, va? Och så, nej men, så, och jag älskar UK-versionen av Birdie. Nej men, alltså jag var ju 14 år. Jag var ju 13 år liksom. Så att jag var ju liksom ett så här, ett byte utan några former av staket omkring. Så det var ju bara, och jag var ju liksom, jag gick i dansskola och drömde om att bli popstjärna liksom och så här.
Men var du inne på, för du gjorde ju väldigt pigg, oerhört pigg eurodisco.
Fast det var, jag grejen var att jag var inte, jag ville inte ens göra det där, egentligen. Alltså, jag var mest att jag ville lära mig sjunga i studio. Jag fattade ju inte någonting av vad det där var. Jag visste bara att jag ville sjunga i studio. Så att jag, och sen så det här har ju varit en diskussion med mina föräldrar. Att jag var så här, men hallå, hur kan ni låta mig åka till två män i en lokal någonstans helt själv, alltså så här, för de var ju så himla, de var så, men hon ska få göra allt vad hon vill som inte vi har fått, och sen så bara släppte de mig lös, och det var alltså det var ändå så här.
Men hur gick den bra, den singen? Birdie Nam Nam hette den första singen.
Nej, men det var ingenting som det hände någonting med.
Okay. Men sen där,
men det var ju en tid av
Teen Queen-albumet som kom sen då, var ändå,
det hände ingenting där heller riktigt. Okay. Men,
och då heter du Petra Marklund?
Nej, då heter jag Petra.
Petra bara.
Ja, och då hade jag så här, för jag var så med Birdie, vad fan är det för någonting? Det var ju de som satte, alltså jag hade ju noll kontroll. där började det.
Jag tycker den eran är fascinerande, just eurodiscon, för då På den tiden så klarar jag inte av att lyssna på det. Men nu när jag lyssnar på det, är det så, det är så positivt och så livsbejakande att det nästan går runt hela, ett helt varv och blir något annat.
Ja.
Att det får ett liksom, nej, men, lite ödsligt eko på något vis.
Nej, men det får lite som såna här, när man, såna här thailändska palmer som liksom står på Hornsgatan. Och, alltså det är liksom, det blir lite så här, ja, men det blir lite härligt dystert, dystert romantiskt skit, ja.
Ja, men ta en låt som Hoitest Mind Talk med Brunchen. Ja. Jag tycker den skär igenom precis allt annat som har gjorts. Den är bara
laserstråle
rakt in i hjärtat på något vis.
Det är sjukt att du pratar om den, för att jag var och tränade igår. Där jag bor så är det en tjej som håller olika pass i sin trädgård. Och där tränar jag. Och där så satt hon på den här låten. Och min syrra var med och Anna bara, den här låten, den här blir jag fan glad. Och jag håller med. Jag håller med. Jag blir glad. Ja, det här är Chopin med Fantasi Impromptu.
Från Blümchen till Chopin.
Ja, så känns mitt liv. Så gör det faktiskt. Och jag brukade säga på mitt gamla skivbolag som jag låg på, för det var, där hade vi, de hade Crazy Frog och Annika Norlin, och jag stod där liksom på tröskeln mellan de här två rummen och bara kände att så här, men jag fann en liten fot i varje rum ändå. Det kändes härligt.
Hur upptäckte du Chopin?
Alltså det är min pappa som upptäckte Chopin. Varför jag valde den här är för att det här är soundtracket i hela min uppväxt i huset i Älta. Han övade den här varje dag.
Så din pappa är pianist?
Ja, eller man, ja, jo, det kan man väl säga. Fast han jobbar inte med det.
Vad jobbar han
som? Han jobbar som professor i rymdfysik. Så han håller på med raketer och sånt. Konstigt. Han spelade liksom, det här var hans hjärngymnastik som han höll på med varje dag. Och jag, han var alltid så här, Petra, kan inte du sjunga till? Och så här, och det var ju så jag började sjunga.
Till Chopin.
Men den här är inte så lätt att sjunga till. Men jag kommer ihåg att jag började försöka sjunga liksom. Ja, alltså, och sen så gör det snabbare, snabbare, snabbare. Och det var en sån otrolig röstkontrollsövning. Omöjligt är det. Men det här var liksom en så här grej som var återkommande innan middagen varje dag.
Jag läser här att den här låten publicerades postumt. Han skrev den, Chopin, och efter hans död så blev den offentliggjord. Och han hade bestämt sagt att ni får inte ta några stycken som jag har skrivit och publicera dem efter min död. Men det struntade man i.
Mm.
Hade man inte struntat i det så skulle den här låten aldrig blivit känd.
Men gud. Shit.
Ja, men lite som med Prince.
Som ja,
sa men att min musik kommer aldrig att finnas på Spotify.
Ja.
Sen när han var död en månad så pang så ligger allt på Spotify. Och de öppnar hans valv och går igenom alla inspelningar.
Vilka gamar.
Ja, lite men det är respektlöst. Jag vet inte vad man ska tycka.
Nej, jag vet inte heller vad jag ska tycka om det här.
Någonstans, hade det varit mer moraliskt att den här musiken aldrig nådde människor?
Alltså jag tror också att det finns någon slags sån här, en liten spärr som man kanske egentligen själv inte vill ha där. Det är en så här säkerhetsgrej. Men jag tror att han sitter nog uppe på ett moln och är väldigt lycklig över att det ändå blev som det blev. Både Chopin och Prince.
Om din pappa är rymdfysiker, hur ställer han sig till de här klimatproblemen som vi pratade om förut? För en del personer hävdar att men vi kommer kunna hitta en ny planet och sånt.
Mm. Alltså jag kan säga att det här har varit, det är så sjukt, för att ända sedan jag var liten så har jag pratat med pappa om att så här, om någonting händer i våran planet så måste du rädda mig och ta mig till en annan planet. Och det har varit så här, min lilla så här, grej som jag bara, men pappa kommer lösa det här. Pappa kommer ta någon av raketerna och låta mig åka någonstans. Men jag, alltså...
Men vad säger han?
Nej, men han är också...
Har han en planet fixat nu? Eller?
Ja, man har fixat en planet. Nej, men Elon Musk har väl någon plan på det där. Han är ju väldigt vetenskapligt lagd. Så han är ju... Han ser också väldigt med sorg på det som sker. Yeah. Och det är det som är så tråkigt. För att det har alltid funnits liksom vissa såna här som man har kunnat prata med. Och som besitter en massa information som man själv så här vill finna tröst i. Och sen får man inte den. Vem ska jag... Min pojkvän är lite mer... Han är bättre att prata med när det gäller... För han är lite så här, han tror på teknik och han liksom...
Men din pappa som är vetenskapsman gör inte det. Det är ju lite oroväckande då att de som tror på tekniken är de som inte känner till den.
Men det handlar ju om så, om man tror på så, tillväxt och att tillväxt och ny teknik kan lösa det hela. Eller om det bara är en total bluff. Det är ju två läger liksom. Och jag tror att... jag vet inte.
Vad gjorde din mamma när du växte upp?
Min mamma, hon jobbar på Copy Swede och samlar in pengar till musiker och skådisar och sånt när vi spelas på tv och radio och sådär.
Och hon har rötter i Slovenien,
ja.
Din mor.
Mm.
Det är ett land som annars mest är känd för Melania Trump, ja. Och det gamla industrisyntbandet Laibach som jag älskar.
Ja.
Men i övrigt så...
Annars är det inte så mycket bra musik på Slovenien. Det är så här... Det är fina med Slovenien tycker jag är så här, deras folkmusik ju. Och men det är umpa, det är så här, tiroler tradition. Mamma var ju med, hade ju ett rockband med en kille när hon var 17 och de gjorde massa grejer. Och jag vet att de drog i henne lite och så här, men min mormor hon sa typ inte när, för det var något tv-program som hade hört av sig och bara, kan inte de spela här? Och mormor sa aldrig någonting till mamma. Hon fick veta det sen, när det racet var över.
Och du var ju till Slovenien någonting?
Ja, varje år.
I Ljubljana då?
Ja, varje år. Alltså, nu har jag inte varit det på ett tag. Alltså mormor har ju varit den stora anledningen. Och hon gick bort för 2 år sedan. Så det var begravningen var det senaste. Och sen har jag inte varit där. Men vi har ett hus där och sådär. Och det är väldigt häftigt.
Har du uppträtt där också?
Ja, det har jag. Alltså grejen att alla mina...
Under septemberåren så hade du var ju nästan alla europeiska länder.
Ja, alltså det spelades jättemycket. Och mormor var ju mitt största fan. Hon stod ju där. Hon är så riktig babushka som stod där med sleven och bara... liksom diggade. De älskade ju just liksom septembergrejen var ju het.
Jag lyssnade på din förra EP Maneter när du sjunger i låten Panna mot panna om att du minns hur du dansade panna mot panna med någon och lyssnade på Forever Young.
Mm.
Den gamla Alphaville-låten. Jag blev lite paff, jag tänkte att du var för ung för en relation till den låten. Men sen så att du är precis lika gammal som den. Den kom i september 1984.
Mm. Alltså grejen är att den låten skrev jag till min syster. Och hennes favoritlåt var Forever Young. Så det var hon som spelade upp den för mig. Det var därför.
Aha.
Ja.
Och du bytte ju namn sen till september efter din födelsemånad, antar jag.
Ja, precis. Ja. Ja.
Varför ville du ha ett alias när du hade varit Petra som euroartist?
Jag tror att den här första eran var väl liksom... det såg jag som ett skol, du vet. Som en så här, lära mig. Jag såg det var som att gå i skolan, typ. Jag tänkte nog inte så mycket över det. Det var också en tid när det var mycket artistnamn. Alltså alla hade typ artistnamn. Jag kommer ihåg att det var så här... vilka var... Men det var väl liksom... Så här, Eurodisco var ofta i så här... Hade en hel del såna alias. Jag kommer ihåg så här, 50 Cent och var det också. Och det var, ja, men, alla, ja. Men i alla fall, så då var det ju så att mina producenter då, de... Jag kände väl också att så här, det var inte bara min grej. September var... Det var tre andra som skrev musiken. Och jag var liksom artist och sångerska. Och jag kände att jag kan inte... Jag kan nog inte sätta hela mitt namn på någonting som jag inte har den liksom fulla översikten över. Liksom. Även sen så blev det ju hela mitt liv under många år. Och jag gav ju mitt allt. Liksom. Men ja, jag känner att jag vill spara på mitt namn. Ja, nu kommer Sara Parkman med Kyrie.
Körer där.
Ja, men alltså, är det någonting jag älskar så är det när kvinnor skriker i musik. Alltså, jag blir så, och man känner att de så här inte håller tillbaks. Det finns, nu ska vi prata om det här, men det finns faktiskt en låt till som jag bara, jag kan lyssna på den ibland med Frida Hyvnen, när hon skriker... Sonja Åkesson, så skriker hon, hon har tolkat en dikt som heter Nej, och hon så här skriker så här, nej, och så bara, och det blir så här, det, man bara, ska hon gå dit, och så bara yes, där kom det, och sen så bara kommer liksom Pandoras ask, det bara väller ut stämbandsvibrationer, och det är ju den här låten med Sara Parkman, här är ju också, och hela hennes skiva här, hon, det handlar ju om mycket frustration. Och hon skriker väldigt mycket i det. På ett otroligt vackert sätt.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag fick höra en av dina nya låtar som heter Frimärket.
Ja.
Som en avskalad ballad i den version jag lyssnade på.
Mm.
Där du... sjunger om att du ser ett frimärke på någons rygg. Och det är nästan som om du gör dig redo för att skicka iväg någon som har betytt mycket för dig. Och gå vidare i livet. Mm. Det är som att... ja, men ett avsked efter ett förhållande eller någonting. Och då du ser frimärket på personen som du varit ihop med. Och så låter du... ja, men lite kärleken ska gå runt.
Ja.
Samma tanke, fast ja. Emotionellt.
Ja.
Jag vet inte om det var rätt tolkning. Men...
Ja, men jag tror, jo, men... Alltså...
Kungel, låt det bära dig, alltså frimärket. Mm. Låt det surfa dig långt bort från mig.
Mm. Alltså jag tror att... jag sjunger liksom som att... Jag ser det som att vi alla har ett liksom en slags kod eller så här stämpel på oss när vi föds. Och den stämpeln står för rätten att vara fri.
Det är frimärket.
Det är frimärket. Så att, och den här låten har jag skrivit till mina barn.
Ja, det är klart. Man skickar ut barnen i verkligheten.
Ja, och jag såg det som så här... den är lite som en så här... En liten samling av tankar som jag har liksom på något sätt trasslat ut för att kunna så här, ge till dem, typ.
Som vad då?
Nej, men som... också lite som så här, för mig att typ försöka förhålla mig till som förälder att så här, de föds fria, men jag måste också så här, med frimärke på ryggen, och de är ett brev med värdefullt innehåll som ska ut i världen, och så här, och jag kan inte kontrollera var det här brevet ska någonstans så här. Och det viktigaste är att de inte så här bara slarva bort det där frimärket, för då tappar de bort sig liksom. Så det är väl det den här låten handlar om.
Förutom Slovenien, vilka länder hade du flest fans i? Under de här septemberåren när du du var i Kina och sådär också, och så jag såg på Instagram, ibland om man följer dig där så står det att hello from Australia.
Ja.
You should... Without more music eller något.
Nej, men jag vet, de tjatar hela tiden på att jag ska släppa musik. Det är ju folk från... Jag kollade på Spotify så här, var de lyssnar mest. Och då ligger alltså England, USA, Brasilien, Mexiko, Australien. Där, jag tror att det är där det händer mest. Spanien tror jag också är...
Och det här är en publik som du egentligen inte har gett någonting på ganska många år nu.
Ja.
För du har inte sjungit på engelska sen.
Nej.
Du började med svenska 2012.
Precis. Exakt. Så att de tjatar och tjatar. Men jag är så otroligt... Jag tycker det är så kul just nu att hålla på med det svenska språket. Jag tycker det är jätteintressant. Och jag fascineras av väldigt mycket musik. Hur man gör på svenska för att det ska liksom... Ja, men för kännas kul. Once my pride, now disgrace. Have you seen my aging face? Once my pride, now disgrace. Have you seen my aging face? Ja, nu ska jag presentera Face to Face med Frida Hyvönen. Now another person told me I looked tired. Did you sleep? Did you sleep? Yes, I slept. But did it help? I slept, but did it help my face one bit? No.
En ballad om åldersångest.
Ja, precis.
Once my pride, now a disgrace. Have you seen my aging face?
Yeah. Alltså jag älskar Frida Hyvönen. Jag har liksom inte... Varför har jag inte fattat det först nu?
Jag antar att det här är en lite ironisk låt, men annars blir det lite sänkt av att någon som ser ut som Frida Hyvönen ska skriva en låt om att jag ser så gammal ut. Ja, eller hur?
Exakt, och hon är ju så jävla snygg.
Ja.
Men det är också...
Men jag vet folk som har injicerat botox i 20-årsåldern, så...
Ja, för att behålla liksom... Men grejen var, sen så sjunger faktiskt... I'm not that face. I'm not that face, säger hon. Och det är väl det som är hela så här grejen, att det är sånt jävla fokus på ansiktet. Och det är så elakt också att man ska vara så jävla snygg. Man får massa beröm för det och man får så här, någon slags värde i det. Och sen så vet man att så här, i den här världen då får ingenting följa gravitationen liksom. Det är så jävla elakt. Och sen ska man in med nålar och skit för att så här, upprätthålla någon slags. Och om man gör det, då får man lite så här skam över det, över att man är en sån som gör det. Men alltså, det är en vilsen värld för någon som vill få känna sig lite het.
Du har jobbat en hel del med Jocke Berg från det numera nedlagda Kent.
Mm.
Han skrev ju Händerna mot himlen som... Jag har märkt att jag spelat rätt mycket skivor ute på klubbar, många så här bröllop och födelsedagsfester och...
Mm.
Händerna mot himlen är den här låten som jag vet alltid gör att det kommer folk till dansgolvet.
Ja.
Det går alltid att lita på den.
Mm. Alltså det är också, jag vet. Det är, och varje gång jag har spelat den, då flyger folk upp i taket. Jag behöver inte göra någonting. Det är liksom, det är helt sjukt. Jag förstår inte vad det är som hände med den där låten, faktiskt. Det var ju liksom... Ja, men han, det var ju en gitarr liksom, ja, men som, men, ja, men det är ju en bra låt liksom, och så ibland händer det. Det är det som är grejen, man vet ju inte. Men det var ju också någonting med liksom det vi gjorde i studion där med alla stråkarna i början och så där dum dum där där. Det är så här, folk hoppar ju upp i taket redan när de kommer igång. Det är någonting.
Var du Kent-fan i tonåren?
Nej, det var jag inte. Jag hade koll på dem, men jag var lite så här, jag var lite, nej, det var inte riktigt min, det vi lyssnade på. Men jag upptäckte dem senare.
Jag har en kompis vars syster gick på en Tinder-date för nästan 10 år sedan med en kille som var rätt otrevlig. Och min kompis syrra var väldigt inne på hårdrock den här tiden. Mm. Eller hon var liksom hårdrockare. Och han såg hennes musiksmak helt och sa att det är vulgär, korkad idiotmusik. Han kallade henne för en jävla subba. Och sen mejlade han henne en länk till Händerna mot himlen och skrev: lär dig lyssna på riktig musik för helvete. Och hon blev så arg att hon producerade en ny version av hans favoritlåt bara för att psyka honom.
Okay.
Alltså en sista hälsning i deras relation som just hade avslutats.
Okej.
Tror du att du och jag kommer ha sex igen? Tror du att du och jag har ett samlag tillsammans? Tror du att du och jag kommer att knulla länge? Jag tror inte jag.
Den är då kanske lite mer vulgo än originalmixen. Men det intressanta är att det fortfarande är en väldigt bra låt, även om den blir väldigt anti.
Ja.
Tror du att du och jag kommer snoppa mig tillbaka?
Vilket engagemang ändå.
Hon blev väldigt arg, för hon är väldigt mycket hårdrockare.
Vi älskar det. Det är ju jättehärligt.
Jag tror dock att på köpet när de väl tolkade låten så var det som att de kanske började gilla den också.
Ja, kanske det. Men det är ju svårt att gilla någonting om man får det inslängt i ansiktet. Såklart.
Men den första låten Jocke Berg spelade upp för dig var Sanningen.
Ja.
Med en rad som löd: jag har ett liv, mitt jävla framgångsrika liv. En dålig film, en parodi där ingen känner någonting. Där allt är fullt av ingenting. En värld av spel och strategi där allt är upp till bevis. Men jag har inga vittnen, inget alibi ikväll.
Mm.
Låt om att vara mitt uppe i en karriär och kanske inte må så bra av det.
Mm.
Hade han skrivit den till dig eller råkade du bara kunna relatera till det?
Nej, han skrev nog den till mig.
Efter att du berättat hur du kände inför karriären?
Men jag tror att han... för att jag visste... Alltså jag hade inte beställt den. Men han kände ju... Ja, men vi har gemensam bekanta. Och sen så visste han att... Eller vi hade pratat om att vi skulle jobba och sådär. Sen så skrev han den där till mig utifrån Jag tror att han liksom pejlade, liksom försökte pejla in mig. Och han, det var ju, jag hade ju, var ju precis i ett uppbrott som var, ja, och den här låten beskrevs så.
Alltså uppbrott rent artistiskt eller relationsmässigt?
Men, det var ju, alltså jag var ju i en slags, det var ju jättemycket rent där. Karriärsmässigt så var det ju ganska hysteriskt liksom. Och samtidigt så gjorde jag slut med min kille liksom. Som jag hade varit ihop med skitlänge.
Hur länge då?
Ja, men typ 6 år. Och jag, det var liksom jättejobbigt uppbrott. Så att, ja, men den där låten blev otroligt stark för mig. Jag tycker den beskriver liksom det där så. Alltså det är sånt, han är ju så bra på finlir. Och liksom beskriva känslor på ett sätt som blir sådär.
Det är ju märkliga med Kent att det är så många låtar som, där så många reagerar som du reagerade där. Wow, det här handlar om mig.
Exakt.
Jag kan nämna 5 Kent-låtar där jag är nästan helt säker på att han på något vis har kollat i min dagbok, ja, eller någonting. För det är allmängiltiga känslor, men så är det en del precisa detaljer.
Precis, exakt.
Små detaljer som gör att det känns skarpt och realistiskt.
Ja, och där vi inser att vi är inte så jäkla olika. Vi är så här, men man kanske också är ganska lika i en viss liten klunga. Jag kan känna så här, ja, men när jag lyssnar på Frida Hyvinen och ja, men lite av så här, låtarna som jag spelar upp idag, så här, att det finns en viss här, krets av artister där jag kan känna igen mig väldigt mycket i mina tankegångar typ. Och det är ofta, och det gör ofta mina vänner också, för att vi liksom har lite, drar oss samma saker. Så man är ju liksom inte så speciell som man tror att man är.
Du sjunger i en av mina favoritlåtar med Kent, Allt tar sin tid.
Ja.
Och där är en rad om, men berättar jag att jag är trött på Stockholm.
Ja.
Och går från över bron mot Fridhemsplan, från Sankt Eriksplan, och mår dåligt. Och sen kommer en kvinnoröst, men jag antar till dig, och bara sjunger om att Stockholm var från början templet i Jerusalem, vårt mål, dit vi strävade. Och det är så mycket, du vet, om du kommer från Linköping eller Eskilstuna, ja, eller vad det är, ja, ja. Så har du verkligen haft den romantiska synen på Stockholm. Mm,
ja, precis. Vad roligt att du nämnde det där, för jag...
Men det är rätt många gästvokalister i den låten. Jag tror att det är du och Beatrice Eli och... Men vem av rösterna tillhör dig? Är det du som sjunger där, jag dödar med ett leende?
Ja, det gör jag.
Det är du.
Fast det är jag och en tjej från... Camilla heter hon.
Camilla Leijert?
Ja, hon sjunger också. Men sen så, precis. Så där var vi en hel... Men jag tror jag körde på ganska många av de där låtarna. Så jag blandar ihop lite, men jag... Svart snö...
Det är Tigerdrottningen, det albumet.
Ja, Tigerdrottningen, ja. 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 Sjukt bra skiva faktiskt. Det var
jättekul. Ja, just den här Allt tar sin tid, när den liksom drar iväg i någon sorts så här new wave disco arr. Det är så snyggt.
Ja, nej, men det var jättekul. Alltså, det är så roligt att få köra. Och göra så här körarrangemang. Och typ, sen är mitt jobb över. Det är så otroligt skönt.
Men den låter i alla fall mig känna, wow, den handlar om mig. Har någon sagt det till dig om några av dina andra låtar? Wow, det här handlar om mig.
Ja, alltså jag har märkt det nu. Alltså det har ju varit hela tiden. Och jättemycket så här, folk från liksom, mina septemberlåtar. Folk hör ju av sig liksom från hela världen hela tiden. Och så skriver de det. Men jag tror också att den här... Jag släppte en låt som heter Maneter nu från min senaste EP. Där är det många som har hört av sig. Och så här, ja, att de känner igen sig liksom och sådär.
Har du haft någon sån här jättestora idol, eller du har tänkt att du fattar den här artisten lite bättre än vad andra människor gör?
Grejen är att så här, jag... inte lite bättre. Men jag har liksom... Jag har typ aldrig haft idoler. Det är så sjukt. För jag, förutom... Jag började få idoler över 30. För mig har liksom idoldyrkan kommit med så här... Att jag... förstår vad någon säger och jag så delar värderingarna och känner att så här, den artisten säger saker som jag bara, yes, det där är så otroligt smart. Som gör att jag också känner att jag utvecklas typ. Och det vill man ju gärna så här, jag kör en armkrok på. Och det har typ kommit så här, med att jag började bli mer textintresserad. Jag tycker det är skitkul med texter. Men det kom... Först var det bara så här, det musikaliska, ackorden, en refräng och sånt. Och en artist som jag har blivit lite kär i och som får mig att skratta och typ bli... Jag tycker den är... Det här var en otroligt sexig låt. Samtidigt som den är sjukt konstig. Men det är med Ibi Sundström. En låt som heter Antropofagerna.
Rullade runt som barn i sanden. Du lät mig få äta utav din skuldra. Jag lät dig få äta utav min tunga.
Isak Sundström som han heter när han spelar med Pascal, ett garage rockband, och med Skriet, en annan duo. Han är poet också.
Mm. Älskar.
Jag dyrkade verkligen Pascal, det bandet, när de kom i mitten av 00-talet. Jag åkte runt och såg dem gång på gång på gång. Det här är hans soloskiva.
Mm.
Om antropofager, alltså kannibaler. Mm. Om att äta... Har du smakat människokött?
Människokött?
Ja.
Nej. Ska man? Eller vadå? Om man biter på
inte vet jag, det personer har gjort det.
Nej, men... jag älskar det här. Jag älskar... Alltså, i den här så förenas faktiskt... jag vet inte om sång liksom, det där arbetet, jag vet inte. Men jag älskar ju när sången bara är liksom, och känns jävligt o... Han har liksom inte hållit på och skruvat så mycket. Utan det tycker jag är jättefint. Sen tycker jag att texterna är bara underbara. Jag tycker att han använder nya ord, han använder sig...
Antropofag brukar inte användas, man säger kannibal.
Ja, precis. Det finns så mycket om man lyssnar liksom igenom hela låten. Och så här, det är jordgubbspaj och det är liksom tunga. Och det är så allting som man... Så här, om jag skulle måla en tavla så skulle jag vilja måla av den här låten. För den har så mycket vackra ord som... låter som de ser ut liksom. Men nej, men och sen så tycker jag också musiken är ju så här, refrängen är ju, det låter ju som en da 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 Det är så underbara kontraster. Det är kontraster.
Jag måste fråga honom om det där är självupplevt. För de enda personer jag vet som egentligen har ätit människokött i Sverige är Filip och Fredrik.
Okej, vad har de ätit för något då?
Varandras stjärtar eller
någonting. Men gud, just
det! Ja, de skar av en bit och skulle äta med balsamvinäger. Och jag minns dem...
Men gud!
Jag vet inte vem som åt... Om det var Fredrik Wikingsson som åt... Filip Hammars...
Rumpa.
Ja, han sa att det smakade som selleri i alla fall. Jag glömmer aldrig det. Det var så konstigt, selleri. För alla grejer som är lite gross där. Folk brukar säga att det smakar som kyckling.
Ja.
Det brukar vara standardsvaret. Mm.
Jag undrar vad människa smakar. Jag är väldigt glad med att slippa få veta det. Men, det jag tycker är kul med... med den här texten, det är ju att... alltså, jag hörde en intervju med honom också. Att han pratar liksom om hur vi så här, ja, men när man kramar varann, man vill liksom så här, ofta, men du vet, man håller en liten kattunga och man så här, åh, vad den är gullig.
Man vill äta upp dem.
Man vill äta upp dem. Och jag märker det så här när jag typ kramar om mina barn. Så här, jag vill typ ta en tugga på deras örsnibb. Alltså, eller magen liksom. Det är något som vill att jag ska göra det.
Men man gör det inte riktigt.
Men man gör det kanske. Inte. Och, men det är någon slags så här, att det finns en slags så här, drift i att vi så här, vill äta varandra. Att det är någon... Så här, att det är någon han utforskar det och det är väldigt kul. Kul. Ett kul forskningsprojekt.
Det kanske är mer på ett lite så här halvkärleksfullt sätt än på ett apokalyptiskt vis.
Ja, men han...
Det finns ju, jag menar, apropå klimatförändringar, men vi hoppas vi inte hamnar i ett läge då vi faktiskt måste ja. Äta människor för att...
Nej, men precis.
Vad heter den? The Road, har du koll på den filmen?
Nej.
oerhört otäckt. Om en man och hans son som försöker överleva i ett framtida samhälle där klimatet har kollapsat helt. Mm-hmm. Alltså det finns inga växter kvar. Så den enda mat som finns egentligen människokött.
Okay.
Alla växter och alla djur är borta. Och människor hasar fram. Och...
All right. Och så äter de...
Ingen feel good movie där.
Men alltså, man måste liksom välja var man går någonstans. Man får skala bort det där. Det är nog med grejer. Men det här är ju precis, det här är ju så kärlek. Men också, jag vet att han forskar i det filosofiska. Alltså, vad är det som gör att vi så här, vill typ... Ja, äta upp varandra. Det är så roligt.
Hur har du klarat dig under pandemin?
Jag är ju... jobbar man som artist så blir man en enstöring oavsett man vill det eller inte. Så att jag är ju vant mig 20 år snart på att leva det här livet.
Jag tänkte att du inte har haft några gig på ett
Nej, precis.
År,
Nej, men exakt. Det är ju det som är tråkigt. Och det är också det som gör att man klarar av att sitta så mycket själv. Och så liksom med så lite människor omkring sig. Men jag har upprättat en studio på min vind. Och det är jag jätteglad för att där liksom... Nu har jag jättenära. Nu kan jag hålla på och pula med mitt. Alltså det har gett mig så nya lösningar typ. Jag är jätteglad över att jag kan hålla på och zooma med Oskar som bor i Skåne. Som vi har gjort lite musik ihop på Motorboy.
Vilken Oskar då?
Motorboy,
jaha. Mm.
Han och jag har skrivit lite ihop. Och så bollar lite filer. Och jag så här, ja men då spelar jag in sången då. Jag brukar liksom inte spela in sång så här. Och jag känner att jag så här... Det har utmanat mig att ta vissa så här steg som jag kanske varit lite för lat för att ta. Så här. Och det har varit jätte... Det känns ju gött.
Ja, det är att du börjar lyssna på musik på ett annat sätt när du själv lär dig hur det funkar rent tekniskt.
Ja, men det har jag nu gjort hela tiden. Jag gick ju en producentutbildning som bara för att så här, verkligen... Ja, men jag proddar liksom och håller på med det. Men det har jag gjort mycket för att så här, jag ska kunna vara co-producer som jag är nu på min skiva. Och vet man vad man kan göra så är det ju, så gör man ju, det är klart man tar andra beslut. Det är det som är så kul med att, så här, ja, men hur man leker med liksom, olika... med EQs och med liksom, reverb och delay och olika typer av reverb. Och vad är det som gör att jag... Så här, jag jobbar jättemycket ut efter så här, att jag vill känna att det, jag vill bli berörd. Liksom. Jag vill att man ska höra texten. Och det gör man inte om man lägger på ett filter och ett jätteblött reverb. Och, alltså, det finns så här, tekniker för att få fram känslor. Typ. Och det tycker jag är skitintressant.
På den här frimärkslåten som jag lyssnade på, där är ju sången inspelad på ett ganska rått vis. Det finns verkligen inga...
Nej, det är bara rätt upp och ner.
Mysiga filter rakt ovanpå, utan den är ganska tuff.
Ja, och grejen är så här, jag håller faktiskt på med den nu. Jag satt och lyssnade på några olika... för att jag känner att det är någonting... Och grejen är att sången distar på ett sätt som så här, ingen producent vill stå för. Att så här, Och då har jag och Katarina har suttit och bara, vad fan ska vi göra med den här? Men det, jag sjöng den liksom rätt igenom. Och det är någonting med den där tagningen som bara kändes så här, jag sjunger ju om att sjunga liksom. Och det, jag sjunger ju bara utan att tänka, bara rätt ut. Och det är så här, man ska aldrig brottas med att så här, återskapa saker. Då är det bättre att köra med skrotet som kommer med lite distgrejer och så här. Så att den kanske blir väldigt ruff.
Vad gör du i sommar annars?
I sommar så kommer jag att spela, förhoppningsvis. Jag tror att alltså det är de bokningsbolaget bara, men vi är för 10-15 spelningar. Och det med på liksom utomhus, lite mindre sättning. Men alltså jag kan typ inte tänka mig något härligare än att så här, spela på Gotland i en lada. För liksom jag älskar att spela för en publik som inte är... så att det är tusentals. Det är, visst, det är en ynnest att göra det, men det är en helt annan grej när man får samla och kunna se alla ögonen. Alltså, så att jag ser det som så här...
Vi får åka till Sproge på Gotland och hänga med Isak Sundström. Han kommer därifrån.
Ja, just han kommer ju faktiskt därifrån, ja. Ja, jag ska knacka på. Där har han ett fan.
Ja,
ja, nej, men nu, jag är ju börjat få idoler.
Otippat fan också. Jag hade inte kunnat föreställa mig att du skulle vara inne på hans musik faktiskt.
Okej. Okay. Men jag känner jättemycket för... Men det är det där. Man känner när man bara... Men där känner jag igen mina tankegångar.
Jag tänkte att hans röst påminner ibland lite grann om Olle Ljungströms. Det här lite naiva, svajiga...
Exakt. Älskar det.
Borderline-aktiga på något vis. Men väldigt vackra.
Men så kompromisslösa liksom. Det är ju så här... Det finns ju... Man kan ju jobba med olika så här sätt att uttrycka på. Och jag kan tycka att så här, det kan vara skithäftigt att höra hur så här Beyoncé liksom arbetar med sin röst som en jazzgitarrist. Håller på med chops liksom. Och det blir väldigt imponerande. Men i slutändan så är det alltid så texten som... Texten och någonting magiskt som får mig att känna någonting. Som gör att det så här bränner till typ. Och det har ingenting med teknik att göra. Liksom.
Jag är liv och död och det som börjar om igen. Jag är blodet som pulserar.
Okej, okay, ja, men Fredrik, nu måste jag faktiskt cykla vidare i livet.
Ska du cykla vidare i livet på din elcykel?
Ja.
Glöm inte ditt oerhört otympliga batteri som du släpper in.
Det är bra att du påminner mig, för jag glömmer alltid det.
Tack för att du kom hit, Petra.
Tack så jättemycket.
Jag är cirkeln om jag bara fortsätter att gå i din
äldre. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Petra Marklund var hemma hos Dragen.
Seglar ut på öppet hav. Vågor kommer, byter av. Rullar ut och drar tillbaks. En är du, en är jag. Kärlek ska gå runt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.